Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Du kommer nu att få lyssna på podden om ont. En podcast om självhjälp mot smärta och stress med mig, Björn Rodin, och med mina kollegor från Caladrius Rehab. Varmt välkommen.
Vi är tillbaks.
Ja, visst.
Jaha.
Yes.
Johansson.
Ja.
Nu är vi tillbaks.
En gång till.
En gång till. Podden om ont. Igen. Och vi ska ta oss vidare då.
Mm.
Förra gången så pratade vi om sömn och sådana grejer med Thomas. Ja?
Mm. Riktig djupdykning.
Ja, det var det. Det var ju ett köttigt avsnitt.
Ja.
Vad fyllde du så långt för?
För att det är så intressant.
Ja. Det var ju dumt att det. Vi ska jobba vidare. Podden om ont är ju inte bara podden om ont, utan det är ju väldigt mycket mer än bara ont.
Mm.
Stress hänger ju med i detta.
Mm.
Sömn hänger med i detta.
Amen.
Vi pratar om avslappning väldigt mycket och återhämtning.
Mm.
För att rehab och smärtlindring är inte bara övningar, eller avslappning, eller massage, eller manuell terapi.
Nej.
Det är så mycket mer.
Ja, i de allra flesta fall.
Ja, ja precis. Speciellt de vi träffar då på Caladrius, va? Vill man komma i kontakt med oss på Caladrius så är det ju caladrius.se. Då hittar man oss där. Man kan följa ett formulär och så hör vi av oss helt enkelt.
Ja.
Skickar man in det och så ringer vi upp och kollar läget.
Mm.
Vi är ganska snabba på det.
Mm.
Så att där ska vi, det kan vi bara gå in och höra av er på. Mm. Det som vill. Idag ska vi fortsätta prata med Thomas faktiskt. Välkommen tillbaka.
Tack så mycket.
Jajamän. Vi ska mjölka ut dig ännu mer.
Nej.
För er som är nya lyssnare så kan vi säga det att Thomas är ju psykolog.
Yes.
Du är sömnexpert.
Ja.
Du har jobbat väldigt länge.
Nå.
Nå.
12 år ungefär har jag jobbat.
Ja.
Eller om det börjar bli 13.
Ja. Det var lite diffust där i mitten.
Ja.
Det kommer ju från KBT-struktur. Som är företaget som vi har använt i flera år.
Mm.
Både för utbildningar och för egen handledning då.
Mm.
Och rådfrågningar när vi kör fast.
Mm.
Vilket är en otrolig trygghet för oss.
Mm.
Och vi är ju supernöjda. Och det, jag bor ju dit själv.
Mm.
Likadant, jag har varit här med familj också. Vi är ju väldigt mycket över det här med mentala hälsan. Vi gillar ju det. Och ju mer vi jobbar med människor, ju mer inser vi att det är där vi landar i väldigt många fall.
Ja, går inte att blunda för det.
Liksom. Nej. Och vi har ju en teori också om att om 5-10 år så kommer rehaben kanske inte se ut som den gör idag. Inte ens inom konventionella vården, utan där kommer det bli ännu mer mentalt, psykologiskt.
Det är spännande att se hur det utvecklas.
Ja, precis. Och det är ju KBT, kognitiv beteendeterapin, vi pratar mycket om. Och även ACT då, Acceptance and Commitment Therapy. Ni har ju olika inriktningar på hos er.
Mm.
Ni har ju, Micke är ju DBT, alltså dialektisk.
Dialektisk beteendeterapi, ja.
Just det.
Men alla de här ryms ju under paraplyet KBT.
Ja. Och det är väldigt effektivt. Det är väldigt, och vi använder det som ett sätt att föra samtalet egentligen.
Mm.
Vi är ju inga psykologer eller terapeuter, så vi har ju ingen behandling. Däremot så går det att göra väldigt, väldigt mycket med människors mentala hälsa genom att bara prata. Och
bra samtal är guld värt.
Ja, precis. Men när vi springer på patrull så ska vi inte fortsätta. Det är lite grann som man brukar säga. Vi hade inte rört ett benbrott heller.
Nej.
Utan det ska en ortoped ta hand om. Och samma sak om vi hittar någon grövre psykisk sjukdom eller ohälsa eller någonting som sitter mycket djupare än vad som är rimligt att vi ska prata om. Så skickar vi vidare dem.
Mm.
Och de allra flesta fall till er då. Och ni är ju helt privata, precis som vi. Så att det blir ju kostnadsfråga där också, såklart.
Absolut.
Men i de fall där klienterna har möjlet till det så rekommenderar vi.
Mm.
I alla fall att börja där. Sen att man kanske, ja men jag behöver ha någonting hemma vid också vid vårdcentralen. Ja, men det var 6 månaders väntetid. Ja, okej. Hur ska vi göra nu då? Tyvärr är det ju sådana grejer man hamnar i. Idag nämligen så ska vi prata om stress, smärta och depression.
Yes.
Det är när det inte är så roligt längre. Så att säga. Det är
inget roligt alls.
Nej, precis.
Det är väl sällan i alla fall.
Mm.
Och det innebär att vi kommer att behöva röra oss till kanske vård. Vårddiskussionen i alla fall.
Mm.
Och vi vill egentligen börja med att säga 2 saker. Det första är att de här grejerna vi pratar om idag ska man inte ta som medicinska råd. Utan det här är ett samtal mellan 3 pajsare i varsin fåtölj. Där vi pratar om grejer som vi vet och som vi har upplevt. Vissa kommer att förstå lite mer om sin situation. Andra kommer att förstå att jag behöver hjälp. Och någon tredje kanske har hört allting vi har sagt och stänger av.
Mm. Det. Så är det säkert.
Man gör som man vill.
Ja.
Sådär. Vad man däremot inte ska göra det är att ta det här som konkreta medicinska råd. Och tro att man ska bota sin depression genom att göra exakt som vi har sagt. Det finns sannolikt mycket, mycket mer att adressera och ta hand om.
Mm.
Där, va? Det var det ena vi skulle säga. Det andra vi skulle säga är att vi är fullständigt medvetna om hur psykiatrin ser ut i Sverige idag. Även om vi är privata, både Karadius och KBT-struktur, så vet vi hur det ser ut. Och vi får nästan släppa det där.
Mm.
För att vi kan inte påverka det idag. Vi kan inte påverka väntetiderna.
Nej.
På liksom vårdcentralens psykolog. Vi kan inte påverka hur lång väntetid det är på BUP, barn- och psykiatrin. Vi kan inte göra det, utan vi ska göra så gott vi kan och försöka förklara hur vi ser på det här. Hur vi ser på stress, smärta och depression. Kopplingen däremellan och hur vi jobbar med det och vad vi kan göra åt det och varför det är så viktigt att ta hand om stressen och smärtan. Även när man inte mår bra och tycker att allting är ledsamt och sådär, va?
Mm. Får jag flika in här bara?
Jättegärna.
Även om man är deprimerad så är det så att de flesta som är deprimerade inte hör hemma i psykiatrin. Utan de flesta deprimerade ska till vårdcentralen och behandlas där. Alternativt privat. Men att söka till vårdcentralen i första hand är rådet om man känner att man är deprimerad och är en av dem som inte ska ta våra råd och diskussioner idag som medicinsk hjälp, utan faktiskt behöver riktig hjälp.
Ja.
Och när man är deprimerad får man lite motstånd då, så är det väldigt lätt att ge upp. Så får du ingen tid, får du ingen psykologhjälp eller får du bara medicin på vårdcentralen, det kan hjälpa dig också. Men ta gärna hjälp av en vän som kan hjälpa dig att ligga på lite grann. Tjata, vara besvärlig om du inte får den vård som du behöver.
Ja.
Kolla om det är läge att byta vårdcentral eller prova internetbehandling eller någon annan form av självhjälp eller assisterad självhjälp.
Ja.
Det finns många vägar.
Vi kommer in på de vägarna så småningom, tänker jag. Men vi brukar alltid börja med att försöka reda ut vad som är vad. När vi har ett nytt gött ämne och sådär.
Mm-hmm.
Och då pratar vi om, idag ska det handla om depression då.
Mm. Så är det.
Vad säger vi om det, Thomas? Nu blir det världens största fråga.
Vad är depression?
Ja, det var ett intressant här, för innan vi satte igång inspelningen så sa Thomas det att, jo, bara som ni vet ni killar nu, att sömn och grejer som var så avancerat när vi satt här, det där är det enkla.
Mm.
Depression är betydligt mer komplicerat. Vilket vi älskar ju det.
Så vi börjar där.
Ja, vi börjar där.
Trötten är bred i början.
Ja. Lär oss allt du kan.
Depression. Det blir köttigt nu, men det är ju sånt som alla vet vad det är tills man ska berätta vad det är för något.
Just det. Mm.
Det finns ju, å ena sidan så finns det ju väldigt eller försök till specifika kriterier för vad man ska ha för symptom för att vara deprimerad rent by the book.
Mm.
Och det är väl ganska klart även om de här kanterna är lite luddiga ändå på så här, vad innebär det att sakna energi till exempel som ett kriterium. Men ändå ganska tydligt att man har tappat drivet, man har tappat lusten, man har tappat förmågan att känna glädje eller känna optimism som man brukade ha. Och det är någonting som inte bara är tillfälligt. Man kan känna så till exempel utifrån förra avsnittet om man har sovit dåligt ett tag.
Mm.
Man kan känna så om man har varit med om en förlust, blivit dumpad eller man har en anhörig som går bort eller någonting sånt. Det är fortfarande inte depression då, utan det är bara en alldeles normal sorgereaktion eller separationsreaktion. Utan depression blir det ju också ungefär som ett sömnproblem, att när man har gått med det ett lite längre tag och det är liksom, det blir som den nya standarden. Det är inte bara så här för att just nu så har det varit jobbigt, utan det är så här för att allting känns jävligt. Nu ska vi se om jag tappade tråden här. Vad frågade du mig egentligen?
Depression.
Ja, vad är det för något?
Vad är det för något?
Ja. Det finns många olika idéer om vad depression är. Inom KBT så brukar vi säga att depression inte är en sjukdom i de flesta fall. Utan att depression är som väldigt mycket annat, en ond cirkel som man hamnar i. En normal reaktion på ovanliga livsomständigheter. Det som dominerar om man går till vårdcentralen till exempel, det är den medicinska idén med det här att det beror på serotoninbrist i hjärnan. Det är ju en idé som lades fram för ungefär 35 år sedan. Tror jag det är nu, 40 kanske. 35-40 år sedan. Det finns fortfarande inga som helst belägg för att det är så. Det finns viss korrelation mellan att om man är deprimerad så har man andra nivåer av serotonin. Men det finns också de som är deprimerade som har skithöga serotoninnivåer. De som inte är deprimerade som har skitlåga. Oklart om den här medicinska modellen att det beror på serotoninbrist håller. Eller om det är så att ja, det kanske finns en serotoninbrist men den orsakas av depressionen. Det är inte den som orsakar depressionen. Väldigt kluriga frågor. Men i övrigt så kan man väl också säga att depression är lite grann som huvudvärk. Att det är ett tillstånd som ser ungefär likadant ut, men det kan vara väldigt, väldigt olika saker. Det kan vara att man halkade på en isfläck igår och ryckte till i nacken lite grann så man är spänd i nacken och fått spänningsöververk. Det kan vara en hjärntumör som ligger där och växer och gror lite gött. Eller det kan vara att man var på after work igår och inte slutade efter två öl. Helt olika saker, men ungefär likadana symptom. Och depression kan vara så också. Lite grann. Ibland så är det glasklart vad som orsakar depressionen. Men i de flesta fall så är det lite luddigare.
Ja, det är jätteintressant. Men Anders, jag tänker på depression och vi pratar om serotonin där. Signalämnet där, va? Och vad gör det med smärta?
Det är en... Det ingår i kroppens egna smärtlindring. Alltid när vi får smärta så reagerar hjärnan med att försöka dämpa den smärtan. Och där ingår bland annat endorfiner och serotonin som signalämnen som påverkar den här processen. Har man låga serotoninnivåer bland annat då, så kan smärtlindringen bli sämre. Sen behöver ju det som Thomas säger inte ha samband med depression eller inte, men där har vi en av serotoninets roller då.
Just det.
I den kroppsegna smärtlindringen.
Ja. Och då blir det alltså, per definition blir det en sämre egen smärtlindring när man är deprimerad.
Det är ett balanssystem mellan eller signaler in till hjärnan som tolkas som smärta och signaler ut från hjärnan med hjälp av till exempel hormoner för att skruva ner den där volymkontrollen som skriker på uppmärksamhet.
Det är jätteintressant.
Mm.
Det är väldigt vanligt, eller inte väldigt vanligt, det förekommer. Fast, utan vi träffar ganska vanligt att man får psykofarmaka som smärtlindring.
Absolut.
För att det finns en hög så kallad samsjukhet då. Att det är vanligt att man blir deprimerad för att man har ont. Men att det påverkar också smärtbilden.
Mm.
många som inte riktigt har fått höra den vassaste förklaringen där. Utan man har fått en medicin. Ja, det här är bra. Det här ska vi ta. Och så åker man hem och sen kör man fast.se. Och där ser man att det är psykofarmaka.
Mm.
Och då blir jag, varför har jag fått det här? Jag är inte deprimerad.
Mm.
Då finns det ju varianter som handlar om just modulera serotoninnivån. Att ja, förbättra eller höja halterna och därmed få en smärtlindring. Det är ju mekanismen bakom den sortens läkemedel. Då.
Mm.
Depression eller inte, så att säga.
Mm.
Mm.
Ja.
Mm.
Det är väldigt vanligt att man blir ledsen och nedstämd när man har de här problemen som vi jobbar med.
Ja, det är väl en mänsklig reaktion, känns det som.
Ja.
Sen
ska det dock sägas det att de som kommer hit, alltså det är ju inte alls lika många som är kliniskt deprimerade, eller det vet vi inte, men deprimerade, nedstämda. Snarare än oroliga, stressade och forcerade. Och gasa tills det rasar liksom.
Mm.
Däremot så är det ju väldigt vanligt att man går på olika känslor vid olika tillfällen. Man har kört över dagen som fall. Och någonstans flytt eller quickfixat ångest, såna här saker va. För att slippa tänka och slippa känna. Och sen när det inte finns någon energi kvar på kvällen. Och dörren är stängd och ljuset är släckt.
Mm.
Och det kanske är då, som vi pratade om förra gången, första gången man umgås med sig själv på hela dagen.
Mm.
Då finns det inga filter kvar. Det finns ingen flykt kvar att göra, för det finns ingen energi. Och då kommer känslan med full kraft.
Mm.
För att jag tänker det är väldigt intressant just med nedstämdhetstriaden. Vi pratade ju om oro, stress, rädsla. Och så kopplar vi det till flyktbeteende, som är sen kopplade till tänk om och katastroftankar då. Men nedstämdhetstriaden, där är det ju mer passivitet som blir.
Absolut.
Och även tankar som är att det ändå är ingen idé.
Mm.
Tankarna då.
Mm.
Vilket kanske kan hänga ihop med att man inte söker sig hit, som du var inne på innan, Thomas, att man kanske saknar riktigt den här initiativförmågan eller framtidsutsikten, tycker man.
Ja.
Det kan absolut vara en viktig del av förklaringen. Ja. Att de som är riktigt deprimerade, de har väldigt svårt att ha det här drivkraften. De kanske kollar på er hemsida.
Mm.
Tycker ni verkar duktiga killar och tjejer. Tänker att de ska ringa snart.
Mm.
Ja.
Och så går veckan.
Ja.
Medan de som är stressade och lite mer high performance, de bara...
Mm.
Boka in det direkt.
Ja, i förrgår, det komma igår.
Ja, precis.
Ja, men det är definitivt så.
Mm.
Och det är väl lite grann där, för när vi jobbar med just då, den här självhjälpen som vi gör ut filmer och podden i alla högsta grad då,
mm.
men även artiklar och sånt där, då är det ju de vi önskar hjälpa. Det är de som inte kan ta sig hit eller orkar eller förmå sig. Den som ändå vill kunna ta del av våra erfarenheter och kunskaper. Då.
Mm.
Så vi vet att det finns mycket. Vi får en del frågor och ska vi säga, avstämningar på Facebook. Där vi ser det att okay, här är det inte bara roligt i det här livet.
Mm.
Och det är väldigt svårt att vända online.
Mm. Absolut.
Hur funkar det? Alltså, vi pratade i avsnitt 1 där om att det finns en hel del sådana här online-grejer med KBT nu och självhjälps.
Mm.
Så.
Mm.
Och vad jag förstår så forskningen visar att det är faktiskt relativt effektivt och kostnadseffektivt att göra det online.
Absolut.
Det går ganska bra själv liksom.
Ja.
Självhjälpsböcker pratar vi om och sådär.
Absolut.
Hur funkar det med depressionsgrejerna? Är det för komplext eller hur tänker du?
Nej, det finns ganska gott stöd forskningsmässigt för att depressionsbehandling via internet går rätt så bra också. Mm. Det är ju lite grann, ska man säga också generellt. Det är ju lite grann som en självhjälpsbok. Fast man brukar ha en Skype- eller telefonintervju med en psykolog eller psykiater i början av behandlingen och i slutet av behandlingen.
Mm.
Plus däremellan kort feedback vid behov varje vecka.
Mm.
Och hemuppgifter och så vidare.
Mm.
Plus att man har möjlighet till lite kortare avstämningar när man kör i diket och så vidare. Via antingen återigen Skype eller mail.
Ja, just det.
Så det är lite som en självhjälpsbok fast med ändå lite draghjälp.
Ja.
För det är den stora utmaningen när det gäller självhjälp och depression att
passiviteten.
Drivkraften fattas.
Ja.
Eller uthålligheten är begränsad.
Ja.
Men så det funkar generellt ganska bra och i synnerhet på de som är lite positiva till självhjälp via internet också. Är man jätteskeptisk till självhjälp via internet så är det klart att det inte kommer att funka särskilt bra. Men framförallt den yngre generationen som är sådär 20-30 uppväxta med internet lite mera. Mm. Tycker att vadå, det är väl skönt att slippa hålla på och pendla till någon jävla psykolog.
Ja, ligga i Freud-soffan och prata om hur du kände dig i barndomen.
Absolut.
Ja. Vad tror du det gör med liksom hela samhällets inställning till den, alltså psykisk ohälsa? Att det är mer tillgängligt, att behandlingar så är mer tillgängligt.
Alltså det gör ju jättestor skillnad. Jag kan ju se en enorm skillnad idag jämfört med när jag läste psykologi på högskolan första gången 98.
Ja.
Hur det nu är ganska normalt. Liksom man behöver inte sticka under stolen och gömma och ha det som ett skelett i garderoben att man har varit deprimerad.
Mm.
Utan man kan prata om det utan att man får liksom ett stort lager av skam på sig, att man blir någon sorts liksom byfåne eller paria.
Ja, eller Jack Nicholson i Jökboet liksom.
Nej, men precis. samtidigt så blir det ju någonstans nya utmaningar för att en annan sak som har hänt under de här 20 åren, det är också att tröskeln för att definiera vad som är onormalt verkar ha sänkts. Förut så bet man ihop lite längre och såg det som bara en del av livet och så kom man oftast ut på andra sidan också. Medans framförallt hos den allra yngsta generationen som är unga vuxna, tonåringar och så vidare, så har man inte fått lära sig den här toleransen mot att stå ut med att det är jävligt ibland.
Mm. Ja.
Vilket kanske inte bara beror på att vi har mer tillgänglighet på psykisk behandling av psykisk ohälsa.
Men
det är olika delar av ändå besläktade fenomen.
Mm. Men vad tror du om diskussionen och just med vår ständigt uppkopplade närvaro? Liksom? Att vi aldrig är i fred. Det finns alltid någonting som ropar på telefonen eller det finns alltid ett mejl som ligger och väntar eller en chatt som piper.
Jag tror att det finns en ganska stor och mörk baksida av det här som drabbar lite grann ojämlikt kan man säga. För de allra flesta så går det ganska bra. Och det kanske är så att man sover lite eller man är lite tröttare eller man är lite mer stressad generellt. Men inte på en sån stor nivå att det gör så himla mycket. Det är svårt att mäta liksom.
Mm.
Men sen finns det en och annan också som där det här blir övermäktigt som är. Och antingen så är det en person som är lite senare på att filtrera från början kanske. Eller som sugs med lite mera i det här. Det är ungefär som att köpa en trisslott. Det går bra för de allra flesta. Men en del blir fast i att spela mer och spela mer och spela mer. Och, på ett sätt som inte är bra. Men jag tror absolut att det finns en baksida av det här som gör att vi dels styr lite mindre själva. För att vi blir styrda av de här krokarna som hela tiden drar i oss. På ett sätt som känns lite obehagligt.
Ja.
Men också att vi kanske har en generell överbelastning på liksom befolkningsnivå.
Ja.
Där vi skulle behöva, som vi pratade om i förra avsnittet, lite mer frizoner där vi gjorde ingenting och inte höll på att bli stimulerade.
Mm. Vi är tillbaka på den här röda tråden som vi har hållit.
Genom
ganska stringent faktiskt.
X antal avsnitt.
Ja, precis. Det är just med stressen igen då.
Av en anledning.
Ja, inmatning av fokus, ja. Eller stimuli. Jag tycker det är väldigt, och jag har också sett under åren man har arbetat hur vissa grejer har också förändrat sig, alltså så enkla saker. Förr så var ett e-mail, det var ingen som förväntade sig svar på det med vändande, alltså så. Idag så funkar det inte så, utan då blir man provocerad om man inte får svar inom några timmar på ett e-post.
Är det era klienter, de här stressade människorna?
Nej, det är överlag faktiskt. Det är, ja, absolut. Och det kan vara leverantörer till oss. Det kan vara samarbetspartners. Det kan vara vad som helst. Alltså. Man förväntar sig att det går mycket snabbare.
Snarare en chattfunktion än mail. Liksom.
Men det är ju väldigt intressant. Jag tror att jag är lite yrkesskadad. Mina första 5 år som psykolog så jobbade jag nästan bara med utbrända långtids kroniska stressproblem.
Ja.
Och jag har blivit väldigt försiktig med att hamna i många av de där spiralerna på ett sätt som kanske är lite för mycket åt andra hållet.
Ja.
Men jag tror att jag är fortfarande ganska dålig. Jag är kvar lite grann 2008 någonstans när det gäller att svara på mail fort. Jag kan svara dagen efter, ibland efter 2 dagar.
Ja. Jag
är lite så här, la. Håller för öronen och blundar och ser inte att folk blir sura på mig.
Strutsen.
Men jag tror också att det här, just den här hetsen att det ska vara bråttom är någonting som skapar en väldigt, väldigt stor, en helt annan nivå av stress än om man tänker så här, jag svarar på de mejlen som är viktiga att svara på fort.
Mm.
De mejlen som inte är bråttom svarar jag på
sen.
Ja. Mm. Sen är det klart att det blir dubbelarbete att läsa varje mejl 2 gånger, men... Men det är intressant också.
Ja, och anledningen att vi pratar om stress igen här då, det är att liksom, vi kopplar ju stressen till depression. Ganska ordentligt.
Mm.
När det gäller stressbesvär överhuvudtaget, vi pratar om utmattningssyndrom då.
Mm.
Där stressbesvären har blivit så omfattande och så stora att det blir stora problem. Helt enkelt. Och det är en grej som kan ta väldigt lång tid att komma tillbaka ifrån. Det finns ju en koppling till det här som heter utmattningsdepression.
Mm.
Eller man har inte ändrat det. Jag läste någonstans att man ändrat det nu till depression med utmattning. Att man ändrat formuleringen där.
Ja, det är lite en röra. Men förenklat kan man säga att för 20 år sedan så hette det utmattningsdepression.
Ja.
Nu heter det utmattningssyndrom.
Ja.
Men båda diagnoserna används fortfarande också. Sen finns det många som är vad vi kallar för utbrända som inte uppfyller kriterierna för utmattningssyndrom. Därför att det ska vara en specifik stressfaktor för mig.
Ja, det ska vara
utlösande. Vi är inte så noga med vilken exakt diagnos det är när det gäller stress. Utan vi kollar på vad är det för stress. Hur kan vi ta bort den? Sen finns det andra diagnoser som maladaptiv stressreaktion och lite sånt. Men det finns stress och utmattning i alla fall, det är helt klart.
Och ibland så blir det en depression.
Absolut.
Utav det. Och då är det ju liksom det här. Generellt, jag är deppig. Det är inte att man är lite deppig. Att man är lite nere för att någonting har hänt liksom.
Nej.
Det är inte där vi pratar om. Utan de vi träffar, de jag har träffat under åren, även när jag jobbar inom psykiatrin. Det är ju liksom det här. Det är ett svart mörker. Ingenting blir roligt liksom.
Nej.
Och det finns ju olika grader att ta det också, tänker jag.
Mm.
Det finns olika djuphet i det här. Men ska vi... Det som inte fick tas som medicinska råd.
Ja.
Tips. Så ska vi börja någonstans och hjälpa de människorna som känner att de är deprimerade och det här man skulle kunna läsa sig till online också?
Absolut. Eller ska vi ta och hjälpa alla människor, även de som inte ännu känner att de är deprimerade?
Ja, det hade
riskerar att bli det någon
gång. Det hade ju varit ännu bättre alltså.
Mm.
Ta så många du bara kan.
För jag tänker att det finns en massa råd när det gäller depression som också samtidigt är allmänna råd till vem som helst. Så här kan du leva för att må bra. Till exempel motionera.
Mm.
Jättebra effekt mot depression. Och det har det ju för folk som inte är deprimerade också.
Mm,
Men det är så ungefär som om man skulle säga så här, ska vi vänta tills folk får diabetes typ 2 innan vi säger åt dem att börja träna och gå ner i vikt?
Ja.
Sluta äta socker. Eller ska vi säga till alla att träna och hålla igen lite på sockret?
Så slipper du
få diabetes.
Ja.
Och oavsett om du får diabetes eller inte så kommer du må bättre.
Ja.
Och så kan det vara med depression också. Och jag tänker att de råden som jag kommer säga idag kommer ibland att vara redan uppfyllda och självklara. Precis som en del cyklar till jobbet och får sin motion. Eller bara tränar ett par gånger i veckan och tycker det är gött. Och tänker inte på det så mycket. Och en del av de här som jag säger idag kommer att vara sådana också. Men för en del så kommer det vara nyheter. Och någonting som man kan behöva jobba med för att få in som en rutin. som blir någon sorts skyddsnät för att bli deprimerad.
Mm.
Sen kan man inte skydda sig helt. Det är inget 100%-igt vaccin.
Nej, nej.
Men genom att leva på ett sätt som gör att man mår bra varje dag så är sannolikheten mycket mindre att man blir deprimerad än om man mår so-so från början och ligger på gränsen.
Mm. Just det. Och jag tänker också en grej som är viktig att prata om. Det är att alla känslor fyller ett syfte.
Mm.
Och nedstämdhet då, som kanske är depressionens största, det fyller också ett syfte. Man blir passiv.
Mm.
Och liksom så här, vad skulle du säga är nedstämdhetens största syfte? Att stress och oro och sånt är beredskapen. Det, är ju, det har vi pratat om en miljon gånger på podden. Men att vara nedstämd, hur kan det vara viktigt för människan?
Mm. Vi brukar ju tycka om ibland att sitta och fantisera om vad olika grejer har fått för, haft för funktion under revolutionen.
Mm.
Framförallt. Och jag tänker att framförallt så har det fyllt en funktion genom årmiljonerna. Inte så att det måste fylla en funktion nu.
Mm.
Och det finns lite olika teorier. Inte lika glasklart när det gäller nedstämdhet tror jag som en del andra känslor. Det är lättare att förstå hur man, varför man blir arg när någon slår en på trutten till exempel.
Mm.
Det behövde man bli för 1 miljon år sedan för att överleva. Men när det gäller nedstämdhet så finns det flera idéer om vad det fyller för funktion också. Och en är ju att om man är ledsen och gråter så kommer människor i ens omgivning förhoppningsvis att komma och lägga en klapp på axeln och säga hur är det? Det är ett sätt att bjuda in till omhändertagande.
Mm.
Sen finns det andra idéer också om att man någonstans behöver vara för sig själv. Det finns ju också en tendens att dra sig undan när man är nedstämd. Hos en del, det finns också olika mönster. En del söker kontakt, andra söker ensamhet.
Mm.
Och det finns idéer om att det har att göra med att man ska sortera liksom, och bearbeta processen lite grann det som har varit.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Som någon sorts del av en ny start.
Mm. Svårt att veta. Såklart,
lite svårt att veta.
Facit, liksom.
Men också generellt så kan man ju säga att sånt som gör en ledsen, om vi pratar om ledsenhet snarare än nedstämdhet, precis som alla andra negativa känslor så har det ju någonstans i grunden för syftet att den ska få oss att sluta göra sånt som får oss att känna så.
Mm.
Det kan ju ha liksom det kan ju vara en del av det sociala kittet som hölls flocken samman när vi levde i flockar om typ 80-100 människor. Eller människoapor på den tiden. Om vi gjorde saker som fick andra att bli liksom arga och elaka mot oss. Bra idé att sluta göra så. Sen kanske det är mer skam som fyller den funktionen. Men ja, så inget glasklart svar på den frågan faktiskt.
Nej. Det är svårt när man blir passiv, tänker jag. Att alltså då ta sig i en annan riktning. Att det skulle vara någon sorts nedstämdheten skulle driva oss till förändring. När det ligger i sakens natur att vara nedstämd och deprimerad är att bli passiv.
Mm.
Så att hitta en evolutionär Så det blir ett cirkelresonemang där, tänker jag.
Ja, alltså i viss mån så tycker jag det fungerar ändå. Man tänker så här att, om vi tar ett modernt exempel, att man spenderar mycket tid och energi att uppvakta någon som man skulle vilja säga bilda familj med, om vi tänker revolutionistiskt. Och så går inte det.
Mm.
Man får kalla handen och kalla handen och kalla handen och så... En dag så kommer man ju när drivet tar slut liksom, och då blir man ju nedstämd. Det är samma sak i princip. Och då kan det ju vara en väldigt bra idé att någonstans dra sig undan, reflektera lite grann över vad jag har ägnat de sista månaderna åt här, hur har det gått. Och revidera sin plan inför framtiden.
Just det.
Sen drar man inte igång på en gång, men någonstans så blir man ju sittande i några veckor kanske tills man blir less på det. Och jag tror att det är så det är tänkt att det skulle fungera. Att man sen blir less och sen drar man igång på nytt. Fast har förhoppningsvis då justerat sin strategi lite grann.
Ja, det kan
någon vi, i din egen liga. Eller?
Det kan ju vi dra också resonemanget till smärta. När man blir nedstämd och så här blir passiv. Ja, det jag har försökt, det var ingen idé. Nej, men dra det undan och utvärdera. Varför funkar det inte? Så. Och även smärtmässigt sett. Jag har försökt massa saker. Det gjorde ont. Jag fick sluta. Jag blev nedstämd för att det inte funkade den här gången heller. Det är ju ändå ingen idé. Och så börjar jag. Samtidigt så har vi ju att vi behöver verkligen ha drivkraften att göra sina övningar. Göra sin rehabilitering och sin avslappning. Och jobba med sin KBT liksom och så här. Så det ena... Så att säga, de bråkar lite grann med varandra, de två. Inom samma. Det ena, vi behöver ha drivkraften, samtidigt så är det fullt förklarat och förståeligt varför. Varför man inte är så pepp, liksom.
Och det tänker jag vi ska komma in på lite senare. Att det handlar ju väldigt mycket om hur man kanaliserar den här drivkraften. Hur man sätter upp mål för det man försöker åstadkomma. Som dels är en del av den upprätthållande mekanismen i depression. Men som också kan förklara hur man kan väldigt ofta bli deprimerad av en kronisk smärta till exempel. Därför att man sätter mål som man inte uppnår. Och man försöker bli smärtfri, händer inte, blir frustrerad, till slut uppgiven, deprimerad.
Det är ju en ganska enkel väg att se hur det kan hamna där. Liksom. Speciellt de här kroniska smärttillstånden. Och kanske ännu mer de kroniska sjukdomarna. Då.
Absolut.
När man, ja men det här kommer inte försvinna. Hur mycket du än försöker så kommer fibromyalgin eller EDSen kommer vara kvar där. Sådär liksom. Och det, om man inte har någon acceptans för det då så är det klart att det kommer att äta upp dig. Även då vanliga ryggskador eller lite. Ja, det är så intressant alltså. Men vid något tillfälle du har pratat tidigare Thomas, vi gjorde ju lite filmer du och jag om det här också.
I urtiden.
Ja. Och då sa du en grej som vi har använt ganska mycket. Där man får gå från en heljävlig dag till en halvjävlig dag.
Exakt.
Och att det är kanske ett ställe att börja på. Kan du inte växla två ord med oss om det?
Jo, och det går ju precis in i det jag säger om att det handlar om vad man sätter för mål. Om vi börjar i smärtänden då och pratar om smärta som orsak till depression. Och det spelar ingen roll vad det är för smärta egentligen. Men de flesta smärtor av lite högre allvarsgrad, de får ju en ganska stor påverkan på livet. Dels att man blir tröttare, orkar inte mera. Man måste sortera bort saker i livet. Man kanske måste klippa banden med gamla intressen och hobbies. Man kan inte köra motocross längre eller... ta hand om trädgården och beskära äppelträden som man har gjort förut. Så det är saker som försvinner ur livet. Och det i sig är också någonting som kan liksom vara första fröet till en depression. Att man blir av med saker som har hållit en vid liv och glad innan. Men vi har också, framförallt i västvärlden, och Sverige är ett väldigt västerländskt land så tillvida. Vi är väldigt, väldigt, väldigt intränade mentalt i att... vara målinriktade. Jag vet inte om det är Luthers fel eller vad det är, men Men vi är väldigt vana att tänka så här att om vi har ett problem, japp, då identifierar vi lösning och så sänker vi ner ögonbrynen och biter ihop och så kör vi gärna tills vi kommer fram till den punkten. Och det fungerar bra med det mesta. Har man maskrosor i gräsmattan så kan det krävas en jävla massa jobb. Men man kommer att få bort dem där om man gräver och gräver och gräver och gräver. Och i synnerhet om man har grannarna med sig också. Men med väldigt mycket saker som rör, som sitter innanför skinnet, så funkar inte det så bra. Som en smärta, som en depression till exempel. Och har man då, lyckas man inte släppa det här målet att bli av med smärtan, så kommer man att bli mer och mer frustrerad över smärtan. Och man kommer att börja bli bitter kanske. Och man kommer till slut, om man fortsätter att försöka helhjärtat, så kommer man också bli uppgiven. För uppgivenhet är liksom en respons som kommer efter att man har blivit frustrerad över samma sak många gånger. Och då har vi en medfödd reflex, på tal om funktionen, att vi ska inte hålla på och försöka med något sånt som uppenbarligen inte går. Men den uppgivenheten ligger också väldigt nära både utmattningsdepression, eller utmattning, och vanlig depression. Och det som är det svåra i det här också, det är att försöken att bli av med smärtan kan också vara ett undvikande, en flykt, som du var inne på att prata om, Björn, här också. Från att någonstans ta den här stora sorgen som det kan innebära att mitt liv har blivit avklippt. Eller det är en del av mitt liv som har försvunnit. En del av mina möjligheter som jag hade förut, saker jag kunde göra förut, som jag blir av med. Och det kan behövas ett aktivt steg att gå in och möta den sorgen. För att också kunna sluta försöka bli av med smärtan.
Jag tänker så här, när det gäller att bli av med saker, det finns ju, man skulle kunna tänka sig också att man klart att möta sorgen är en sak, men att förändra, att man inte släpper sakerna helt och hållet, men gör en förändring, att man fortfarande har närvaro, till exempel.
Absolut.
Och det har jag jobbat med idrottare i många, många år. Speciellt när jag har tränat elitidrottare på EM, VM och sådär, som kanske har skadat sig och så vidare. Där, ja, det finns inte kvar. De kan inte tävla på VM i thaiboxning igen.
Nej.
Men du kan ju vara tränare. Du kan ju vara i lokalen och hjälpa andra fram nu. Och då tar de inte bort tugget nere på klubben.
Absolut.
De tar inte bort känslan om att gå in i lokalen. De tar inte bort... Alltså, de har kvar ganska mycket, men bara den här sista egna prestationen, den finns inte kvar.
Nej, men de får behålla hela det sociala sammanhanget och
exakt
sitt intresse för den här idrotten.
Och precis samma sak med sjukskrivningar och arbete. De allra flesta, när de är sjukskrivna, så går de ju hem. Och så är man hemma tills man inte sjukskriver längre, och så åker man tillbaks. Men då tappar man ju arbetskompisarnas kontakt om man inte har social umgås med dem vid sidan av och så vidare och så vidare. Och där brukar vi i de här åren, men åk ner och ta en kaffe på gånger i veckan. Liksom.
Jättebra tips.
Du ska inte jobba, det var inte det som var meningen, men du ska inte hälsa på. För du ska tillbaka dit en dag, du är bara där, inte just nu. och det här gör jättemycket, för då slipper vi en viss del av den här sorgen. Grejen och nedstämdheten, vilket då vi ser kommer att riskera att driva in klienterna i en passivitet, så att de har ännu svårare att göra det vi ber dem om. Oavsett hur mycket förklaringsmodeller vi lägger på med kunskap och så vidare, de har järnkoll på vad de behöver göra. Ändå så händer det inte. För att det finns en uppgivenhet. Det spelar ändå ingen roll. Och man kanske är utmattad och man orkar inte, man har inte energi, utan det man lägger... energi man lägger, det lägger man för tidigt på dagen och så orkar man inte på kvällen. Och sen plötsligt blir det väldigt komplext. Och det här går ju liksom lite grann i tråd med resten vi pratade om, att vi behöver göra det vi kan på de ställena vi kan göra det på. Okej, kan inte du, om du har dyspråk, du kan inte jobba, du kan inte sitta vid ditt kontor, det är så. Punkt.
Det är så.
Och du ska rehabilitera dig kanske 2 gånger om dagen. Ska du göra dina övningar. Och det är inte rimligt att du gör det på jobbet, och resten av tiden behöver du var försiktig med hur du provocerar det här. Då kan du inte vara där. Men du behöver inte släppa allting bara för det. Liksom. För då det händer så mycket mer. Det blir så mycket mer att kämpa emot. Om vi släpper allting bara så. Liksom. Och det är väldigt många som... det är lätt att bygga ett hus när man kan det också. Men det är många som inte tänker på det här. Och om vi pratar någonstans om vi ska mota Olle i grind.
Ja.
Så är det väldigt vettigt om man har situationer där man, okej, men nu kommer det bli en förändring här. Det kommer att förändra sig till negativt inom saker jag tycker om. Mm. Vad kan jag göra för att det ska bli lite mindre stor förändring där?
Mm.
Jag vet, vi pratar en del mycket om identitetskriser.
Mm.
Hur, om man tar bort en stor del av människan,
mm,
så är det bara liksom den grundpersonligheten kvar.
Mm.
Med allt annat som människan identifierar sig med,
mm,
i sin identitet.
Ja.
Det kan bli ett lite trauma där, liksom, eller en kris.
Ja.
Som man får gå igenom. Hur är den kopplad till depression? Blir det samma sak att det blir en uppgivenhet, att man inte vet vem man är och så glider det vidare? Eller hur tänker du där?
Jag tänker att det mer sällan är orsaken. Att det kan säkert vara det också. Men att du är inne på något extremt viktigt här. När du pratar om att det som händer när man slutar gå till jobbet till exempel. Eller när man slutar och man, jag vet inte, bryter knät och inte kan hålla på med sin sport längre. Är att om man slutar med alltihopa då, så förlorar man inte bara sin identitet som soon to be världsmästare. Utan man förlorar också det som man har byggt upp hela tillvaron till den här vardagen på. Vardagen har handlat om att 8 gånger i veckan går jag på gymmet.
Mm.
Eller går och tränar min idrott.
Mm.
En kväll i veckan är jag fri, då vilar jag och umgås med min partner, handla mjölk och så vidare. Sånt man inte in med annars.
Mm.
Jag vet inte hur livet för elitidrottare ser ut. Men
det är ungefär så faktiskt.
Men ni fattar. men att den stora grejen och det som det är, så, det är väldigt få som blir deprimerade som bara liksom, slutar med den här enskilda delen men fortsätter med resten. Utan deprimerad blir man ofta när saker händer i livet som rycker upp ens vanor och rutiner med rötterna. Och det kan dels vara negativa saker som att man blir av med jobbet, man slutar med sin idrott eller någonting sånt. Men det kan också vara positiva saker ibland som att man gifter sig, man köper hus, man får barn. Men som också bara helt totalt kullkastar ens tidigare rutiner. För det är inte samma sak att vara sambo som att bo själv. Även om man umgås väldigt mycket med sin partner. Så det är en väldigt stor skillnad på att bo själv. Och då behöver man någonstans se till, som du var inne på Björn, att behålla så mycket som möjligt av de sakerna som man vet att man mår bra av.
Ja.
Det är väldigt vanligt att man går ner sig lite grann under föräldraledigheten. Det beror ju på vad man har för sorts barn, såklart. Men är man ute och dricker latte med sina vänner hela dagarna så är det är ju bra. Men det finns också de som mest blir sittande hemma, som inte orkar liksom ta sig ut i snömodden. Som har barn som har för mycket kolik, de föräldrarna får inte sova på nätterna och man blir så här, skulle jag inte ha bokat att träffa min kompis idag, men jag orkar fasen inte.
Sitter av tiden,
och då kan man faktiskt bli deprimerad trots att man är glad och älskar sitt barn och det känns underbart på många sätt.
Mm.
För att det är också andra delar som bara totalt kan försvinna.
Mm.
Egen tid, egen träning,
mm,
det här prestationskicken som väldigt många får på jobbet. Det ställs upp och ner. Så visst, identitetskris är jag lära mig. Jag tänker att identitetskrisen då är rätt ovanligt jämfört med det andra som vi pratar om.
Ja. Men jag tänker också, det är väldigt intressant där, där det blir en frustration och uppgivenhet att man tar bort saker man själv ville ha när man kliver in i en relation till exempel.
Mm.
Och att det är en väldigt vanlig relationsproblematik.
Mm.
Att man saknar det man hade förr.
Absolut.
Fast man kan inte ha det som det var förr, för nu bor man ensam. Du har ingen egen lägenhet.
Mm.
Du kan ta dig och gå runt i vilka kläder du vill. Bara själv. Det är ju någonting som jag jobbar väldigt hårt på hemma också. Men det är ju lika svårt där.
Mm.
Just att Man måste ha kvar sina grejer liksom. Man måste ha kvar sin egen identitet. Man ska inte leva genom någon annan och man ska inte bara leva i en enhet, utan man behöver ha sitt egna.
Mm.
Då fick jag ju förklaring på varför det kanske är på det sättet då. Och varför det är så viktigt att hålla kvar vid saker man verkligen tycker om, även om man gjorde det innan man träffade sin partner så att säga.
Absolut. Och sen är det ju här med att bli med partner eller bli sambo eller bli med barn. Det är lite grann som de här elitidrottarna som som liksom får karriären avklippt av en skada. Att det kan finnas en stor sorg där och de kan inte fortsätta med det på samma sätt. Och man kan inte fortsätta med väldigt många intressen och hobbies på samma sätt när man har småbarn hemma och så vidare. Men man kanske kan fortsätta med det på någon nivå.
Ja.
Man kanske kan sitta och vara aktiv i något forum på nätet eller ägna sig åt det en gång i månaden. Eller. Man får någonstans hitta anpassningen där också. Det är just den här flexibiliteten.
Ja.
Att hitta ett sätt att adaptera till nya omständigheter men ändå behålla det som man har brunnit för.
Ja.
Som är en nyckelfaktor i att inte gå ner sig.
Ge och ta liksom.
Mm.
Vilket kanske också går igen med det här med vad är målet egentligen liksom? vad är syftet med att hålla igång med, alltså ha kontakt med föreningen och inte, det kanske inte är längre är att vara elitsatsande utan ett annat mål med det, tänker jag.
Ja, det är jätteintressant. Och
sen behöver vi koppla in det här också på vår diskussion som vi hade förra avsnittet när vi pratade om att folk har för mycket i sitt schema.
Mm.
Och nu sitter vi och säger att de ska ha in mer i schemat, låter det som kanske. Men det är inte det som är grejen, utan grejen är kanske att det handlar också om att filtrera och välja. I någon mån så handlar det också om att saker och ting ska inte med i schemat. Jag vet, Björn, du pratade här om sisten som att du hade avinstallerat Facebook-appen och Instagram. Frigjorde väldigt mycket tid, sa du?
Ja.
Eller var det energi?
Energi. Eller rättare sagt, det tog bort trötthet.
Det tog bort trötthet.
Så var det. För jag behöver inte springa dit hela tiden.
Nej.
Min hjärna går inte åt det hållet, utan nu kan jag vara här och nu.
Yes. Och det är någonstans det som vi pratar om här också. Att när man ska behålla saker i livet som man har tyckt om.
Ja.
Så är det inte de här snabba kickarna. Jag ska bara in på sociala medier antagligen. Jag låter kanske som en gammal stofil nu, men
ja.
Det finns säkert de som får väldigt mycket ut. Och där det är bra bang for buck. Liksom. Man får bra utdelning för mycket tid man spenderar på Instagram. Men jag tror att för de flesta så handlar det om att det finns bra sätt att använda Instagram och det finns dåliga.
Mm.
Där det bra sättet är att ha det tidsbegränsat, schemalagt. Och man bestämmer sig för att jag tycker att det är lagom att använda Instagram när jag åker buss till jobbet, när jag går buss hem från jobbet.
Mm.
Men jag vill inte bli sittande i några 3 timmar.
Mm.
Bara för att man sugs in i det.
Ja, just det.
Nu tappar jag en tråd. Jag höll på att säga någonting jävligt viktigt.
Så är det ofta.
Live my life.
Ja, men du sa, Björn, att det som hände var att du blev av med trötthet.
Ja.
Och någonstans så kommer vi tillbaka till grundfrågan här. Vad är depression?
Ja.
Och trötthet är depression i någon utsträckning. Det är inte så att det är lika med. Ja. Men en väldigt central del av depression är trötthet.
Ja, just det.
Så om man hittar saker som man blir trött av, så är det också så att de ökar sannolikheten. Eller de är små bäckar som fyller på depressionsådran.
Just det.
Sen kan man inte ta bort allihopa och det är helt okej. Men man behöver se till att man också har saker som gör en pigg.
Mm.
Man kan inte bara fylla en dag med ett arbete som gör en trött. Hemmasysslor som gör en trött. Fritidsaktiviteter som gör en trött.
Mm.
TV-program som gör en trött.
Just det.
Utan då gäller det att röra runt i grytan och hitta någonting som man faktiskt får lite så här, oh, det här var roligt.
Mm.
Eller det var nytt. Och så får man också försöka hitta vad det är som just kickar igång just mig.
Mm. Och det där var vi inne på. Vi har ett avsnitt här, jag tror inte du har lyssnat på det här, som handlar om återhämtning.
Ja.
Där vi har exakt precis den inriktningen. Kan inte du kolla, Anders, vilket avsnitt det var? Eller kan jag göra, fast jag är nog snabbare.
Nej, men just röra runt i grytan.
Ja, men
om det här, att det är liksom, här är inga rätt och fel, utan här är det kan vara väldigt unikt från person till person. Och uppskattas. Det som uppskattas av dig uppskattas inte av mig, och tvärtom.
Och att återhämtning för huvudet är inte bara att sova.
Nej.
Absolut inte.
Utan det är just det här, saker som gör dig glad, saker som ger mental energi.
Yes.
Att det måste in också. Vi kan inte bara. Det är inget outtömlig reaktor utav energi i själen. Utan någonting måste vi fylla på med. Och då är det som vi sa, gör roliga saker. Saker som får dig att må bra och bli glad.
Mm.
Vad det än är för något. Mår du bra och blir glad utav det, så var det bra och rätt.
Yes.
Och då behöver du också prioritera de här aktiviteterna.
Yes.
Då får dammsugningen vänta.
Ja.
Skiter i det. Det kan vara smutsigt imorgon också. Det rasar antagligen ingen värld. För att det skiter på golvet en dag till. Det är okej. Däremot så är det inte alls säkert det är lika flexibelt och lika förlåtande att inte återhämta dig.
Nej.
Mentalt, för då har du en situation imorgon som kommer ju göra det ännu svårare, va? Det är så bra det här. Det är så intressant, jag smäller av alltså. Men jag skulle vilja bara knyta ihop lite säck här, lite, inte för att det ska vara avsnittet, men jag tänker att jag har ändå lite så här som hänger i luften i mitt huvud här. Uppgivenheten och frustrationen, då är det ganska nära vad jag förstod till att det kan bli depression av det.
Ja,
eller,
jag ska inte säga nära, komplext. För det här är ju, ja. Men får man väldigt mycket av det? Det handlar om hur mycket man har i ena vågskålen och hur mycket man har i andra vågskålen.
Ja.
Har man bara saker som gör en frustrerad, så finns det en stor risk att man blir deprimerad.
Just det.
Men har man massa grejer som gör en frustrerad och en massa grejer som gör en pigg och glad också,
ja,
så är risken väldigt liten att man blir deprimerad.
Just det.
Den handlar om balans.
Ja. Avsnitt 15 var det här, så pratade om återhämtning.
Då har vi sagt det.
Gött som fan.
Mm.
Just det. Och uppgivenheten där, alltså reflexen är ju till slut att sluta försöka, för det funkar inte.
Nej.
Och därmed är det också risk att det blir en passivitet.
Ja.
Som i sin tur driver upp en nedständighet. För att du orkar inte, eller kan inte göra det du gjorde förr. Vilket gör mig ledsen.
Ja. Ofta så upplever man det som ledsen i första läget.
Men
man upplever det mer som trötthet.
Ja, precis. Men jag tänker där. För nu var alla gånger jag hörde det. Du skiljer på ledsenhet och nedstämdhet.
Mm.
Kan du beskriva skillnaden för oss?
Ja, ledsenhet är ju en känsla. Någonting man får när man ser en gråtscen på bio till exempel.
Mm.
Som får oss benägna att gråta just nu.
Mm.
Och det kan vara till exempel att man ser en film, eller det kan också vara väldigt typiska händelser. Man blir av med någonting som man tycker om. Och det kan vara antingen en partner, det kan också vara att ens cykel blir snodd, eller man tappar sin telefon i gatan så den spricker i 1000 bitar. Men någonting som man tycker om blir man av med, eller man får någonting som man inte vill ha.
Mm.
Oavsett om det är klamydia eller cancer eller påhälsning av Jehovas.
Ja.
Så kan man bli ledsen över det.
Du fick väl nästan bita oss i läppen där, för det var så jävla roligt. Klamydia, cancer eller besök på Jehovas.
Alla ting kommer i tre. Eller vad säger man?
Det är väl inte hela världen kanske.
Nej, men
vi pratar om, vi kan koppla det till vad vi pratade om i förra avsnittet med sömnproblem till exempel. Man får ligga vaken en natt. Så är det någonting som man kan vara ledsen över, för att man vet att man kommer att vara trött imorgon och så vidare.
Mm.
Medan nedstämdhet är inte en känsla, utan det är mer ett tillstånd som man går in i, som dominerar dag efter dag.
Ja.
Eller åtminstone större delen av dagen. Det vill säga att man känner att det är motigt, inte bara på måndag morgon, utan det är motigt på tisdag morgon, det är jobbigt onsdag morgon, det är jobbigt och motigt vid onsdag lunch och gå tillbaka till jobbet efter lunchen.
Mm.
Det är motigt att gå hem från jobbet på onsdagen.
Så då pratar vi mindre reaktion och mer tillstånd, som du säger.
Precis.
Ja. Just det. Det låter som att du beskriver, alltså jag sitter och tänker på vad som är hönan eller ägget, men det är inte så att man drabbas av en depression och då blir man trött och nedstämd. Utan det kan också lika gärna vara tvärtom, att du är trött och du är nedstämd och det kan utvecklas till en depression, om jag förstår.
Absolut.
Det är rätt.
Absolut, absolut, absolut.
Mm, mm.
Och det kan vara också så faktiskt att man inte ens är särskilt trött.
Nej.
Men man befinner sig i en kontext där passivitet blir normen.
Mm.
Och dels så finns det ju en del arbeten som är sanna.
Mm.
Där man typ har, jag gjorde själv civiltjänst en gång som brandman, eller räddningsman heter det.
Mm.
Och sen gör man 2 månaders praktik på en brandstation.
Mm.
För det brann ju inte en enda gång i Lidköping på de här 2 månaderna.
Nej.
Och mina brandgubbar som jag jobbade med då, de höll på att bli helt tokiga.
Aha.
För de behövde lite action.
Mm.
Men mer typiskt så är det ju att vara långtidsarbetslös.
Mm.
Ingen som ställer några krav på en. Eller det ställs krav på en. Man ska till arbetsförmedlingen ibland och man ska söka diverse jobb.
Mm.
Men kraven är ganska låga för de flesta. Men däremot så är det lätt att så här, skita i att ställa väckarklockan, skita i att gå upp på morgonen, skita i att ta sig pyjamasen och bara så här, ligga och slöa och göra saker som man har tid att göra men som inte egentligen man har något driv att göra.
Nej.
Och då kan man bli mer och mer passiv och mer trött av att bli inaktiv.
Just det.
Men generellt så brukar vi också se att jag pratade förut tror jag och sa att depressioner är inte alltid så tydliga vad de beror på.
Nej.
Men vad man kan se i forskningen är att vid första gången man blir deprimerad så kan man i ungefär 90% av fallen liksom peka på en specifik faktor. Jaha, det var det här som hände som utlöste depressionen. Blir man deprimerad flera gånger i livet så brukar det vara mer och mer otydligt vad som utlöste det. Mm. Utan då är det mer att man så här råkar suga sig in i sitt depressiva mönster.
Okay.
Men första gången så brukar det alltid vara en sån här grej som rycker upp vanor och rutiner. Som att man blir sambo, man får ett nytt jobb, man byter stad.
Mm.
Man får, jag vet inte, IBS, migrän, vad som helst. Någonting krånglar till livet lite, eller ändrar på livet.
Mm.
Och, så kommer man, och så kanske man blir nedstämd och trött av de här sakerna först.
Mm.
Men det är först när man börjar agera på nedstämdheten genom att dra sig undan, genom att skjuta upp saker för att man tänker att det är bättre att göra det imorgon eller nästa vecka.
Just det.
Som man någonstans förstärker det mönstret. För det som händer då också är att man får mer och mer saker som ligger framför en. Dåliga samveten, surdegar som inte blir gjorda.
Mm.
Man får mindre roliga saker gjorda. Man får mindre av de här små, små... Jag brukar kalla det för vardagskickar, men det är ett lite starkt ord. För det är inte kickar, utan det är bara så här vardags...
Glädje.
Lite, ja, inte glädje heller kanske, utan vardags...
Bara så här,
vardags små trevlighet.
Ja, ja.
Som att det känns bra... Efter man har varit på Ica och fyllt kylskåpet.
Mm.
Det känns bra när man tar hand om diskberget. Det känns lite bra, men inte det någon kick egentligen.
Nej.
Men det är sådana här saker som nästan alltid är bättre att göra idag.
Mm.
För det kommer att kännas jobbigt varje gång man går vid köket och ser diskberget.
Ja, just det. Jag tänker, en grej egentligen skulle jag ta innan vi avrundar för idag. Det är anhöriga. När det gäller all psykisk ohälsa, både jag har egen erfarenhet på flera olika sätt och även professionell, samsjukheten, hur lätt det är att falla in i partners mönster. Vad tänker du om det? Vad kan jag som partner göra om min bättre hälft är deprimerad eller sådär, förutom att ja, kanske bistå och lösa problem om det är några problem och så vidare. Men ska jag vara på något speciellt sätt eller ska jag bara försöka göra mina egna grejer och vänta på att han eller hon kommer ur det? Eller hur tänker du det?
Jag tänker att det är väldigt lätt till att börja med att dras med i någonting som vi lite diffust kan kalla för medberoende. Alltså att man anpassar sig efter partners mönster.
Ja.
Inte så mycket i början kanske, men efter ett tag. Men att det som antagligen är bäst är att om man försöker någonstans erbjuda sin partner draghjälp eller en spark i aset.
Ja.
Och när partnern säger så här, men jag orkar inte riktigt idag. Att man då lite grann säger, jag förstår att det känns som att du inte orkar. Jag tror att du orkar. Jag tycker också att det känns tråkigt, men let's do it. Och att man någonstans hjälper också partnern att vara i kontakt med efteråt. Att var det inte en bra idé att vi ändå gjorde det här nu?
Ja.
Jo, kommer det antagligen att kännas. För det är lite som att gå ut och springa när det regnar.
Ja.
Känns sällan som en bra idé före.
Ja.
Känns alltid bra efteråt.
Ja.
Så att man någonstans inte köper de här argumenten om att man inte orkar. Att det inte känns någon idé. Att man får försöka inte bara bidra med pepp utan mest bara se till att det händer.
Ja.
Och det är lite grann som min tvååring som jag har hemma som ibland säger jag ska inte ha några banta på mig. Jag ska inte ha någon overall på mig när vi ska gå ut.
Nej.
Och då kan man gå i fällan och hålla på och prata om varför man ska ha overall.
Nej.
Men tvååringen är inte mottaglig för det. Utan Nej. Det enda man behöver säga är vi går inte ut förrän du har på dig overallen.
Nej.
Gå ut och ta på dig overallen så får du en kram. Diverse mutor om man vill fläska på mig och sånt. Men man behöver stå fast för att det är det här som kommer att hända. Jag vill att det här kommer att hända. Häng med på det här och inte fastna i någon sorts diskussion om varför.
Ja.
Något sånt här.
Ja, det är väldigt lätt att gå den vägen med barn. Känner jag, som man ska vara bästa.
Och med partners som inte mår bra.
Ja, faktiskt. Ja, det är helt fantastiskt intressant. Ska vi försöka dra ihop den här säcken, Anders?
Ja.
Men shit, den, shit, ja. Det är ju så mycket som vi inte har hunnit säga.
Jajamän.
Vad är skillnaden till exempel om man är deprimerad jämfört med utmattad? För det är lite helt olika saker som man behöver då. Ja. Eller inte helt olika. Man behöver mer återhämtning, men de som är deprimerade behöver framförallt mer aktivitet.
Ja.
Mer action. Och de som är utmattade behöver mindre action, mer stillsam återhämtning.
Mm. Ja. Alltså många av dem vi träffar, där de vet att de är utmattade men de är inte ledsna.
Nej. Och det är inte alla som är utmattade som är ledsna.
Nej. Precis, så då där blir det ganska tydligt. Men det är när det finns en ledsenhet i dem.
Mm.
Samtidigt som de är väldigt trötta.
Mm.
Där kanske det är svårt att veta vad som är vad.
Ja, och det är rätt komplicerat. Och då kanske man faktiskt ska gå och träffa en professionell.
Ja. Mm. För det är också väldigt svårt för oss att skapa aktivitet hos någon som har bägge två.
Mm.
För att vi vet att utmattningen kan göra, det kan bli sämre om vi tycker dem för hårt.
Absolut.
Och vi vet att de behöver göra någonting för att få allt det de, alla de här fantastiska fysiologiska effekterna. Det är väldigt sådär.
Fingertoppskänsla.
Ja. I många fall så där får vi en ganska intensiv dialog både med klienten i sig och även med behandlare, terapeut på andra sidan.
Mm.
Vad är ni nu någonstans? Hur långt har ni kommit? Vi tänkte prata om det här nästa vecka. Ja, det är inga problem för vi är här nu och pratar. Ja, kanon. Så använder vi det som ett komplement istället för dialog mellan professionerna. Men det är som sagt, det finns ju... Alltså vi hade nog kunnat köra 3 avsnitt till.
Absolut.
Bara på det här. Jag tror vi ska se lite grann vad vi får för frågor och så på det här. Så där vi får komma tillbaks.
Får jag säga bara ett sammanfattande sista tips till de här som faktiskt är deprimerade?
Ja, det vet du.
Ja.
Sure.
Om man är deprimerad så brukar den snabbaste vägen tillbaka vara om man kan identifiera en vana som man brukade ha som var väldigt tydlig och försöka plocka upp den igen.
Ja.
Inte massa på en gång utan bara en.
Ja.
Är det så att du brukade träna men inte tränar så är det antagligen en jättebra idé att börja där. Är det så att du brukade vara väldigt social men inte är det idag så är det antagligen så att du behöver boka in och träffa dina vänner eller bekanta. Väldigt mycket.
Ja. Ta reda på liksom, vad var det som hände förr?
Ja.
När det funkade som
vad brukade jag göra, vad jag inte gör längre?
Ja.
Och plocka upp en av de vanorna igen.
Ja.
Det brukar vara ett väldigt bra första steg.
Ja.
För det kan göra att man får upp styrfarten och att det lite grann rullar på sen.
Ja, precis. För det var ju en tag när vi pratade med filmen, du och jag.
Mm.
Att...
Det minner du har.
Ja, inte just att det kommer att ge bästa effekter. Du kommer inte bli extra glad för att det var någonting du tyckte om att göra förr. Utan att tröskeln blir lägre.
Mm.
Du känner till det du gör. Det är bekant för dig. Det är lättare och snabbare att ta sig dit. Mm. Än att börja med någonting helt nytt fräscht.
Mm.
Men du skulle också säga att du ska heller inte ha några förväntningar om att det är lika roligt som det var förr.
Nej.
För så kommer det nog inte vara nu. Precis. Och det är också okej. Okay.
Och då kommer vi också in på det här som... jag skulle prata till ett avsnitt om det också. Men hur man sätter upp mål.
Mm.
Precis som jag pratade om i början. Att man kan bli deprimerad för att man sätter målet. Bli av med smärtan.
Ja.
På samma sätt så är en del av drivkrafterna för de som är deprimerade. Handlar om att jag ska göra en rolig grej. För då ska jag bli av med min depression.
Ja.
Jag träffar en ny tjej så blir allting bra.
Mm.
Jag köper en ny bil så blir allting bra. Fast det blir det inte om man är deprimerad. Då känns det rätt tråkigt att ha en ny bil. Eller en ny tjej. Eller en ny kille.
Ja.
Eller vilket kön man nu vill ha.
Ja.
Utan det som man behöver göra är att man behöver plocka upp de här vanorna och någonstans tänka sig att målet med det här är att öka styrfarten. Målet är att öka sannolikheten att jag kan plocka på lite mer grejer sen så att jag om 2 månader mår bättre.
Ja.
Inte att jag mår bättre imorgon.
Ja, just det. Mm. Ja. Ja, det är så bra. Det är ett avsnitt som är väldigt svårt att knyta ihop säckar runt. Det är nästan så att det inte går. Vad vi kan säga så här är... Ur vår perspektiv, ur Kalorius perspektiv, om man då har en smärtbild eller sjukskriven eller fått avstå från saker som man tyckte var roligt, försök att hitta en väg fast light tillbaks där. Du behöver inte träna thaiboxning eller sitta på hästen, men du kan vara i stallet eller du kan vara i lokalen för att fortfarande få huvuddelen av allting du tyckte om. Då, det är en bra sak. Då kommer förlusten inte bli så stor.
Mm.
Då är det lättare att hantera, tänker jag. Jag tänker att när det gäller jobbet att man åker dit och hälsar på regelbunden basis.
Superbra idé.
Att, ja, du är sjukskriven från ditt jobb. Du kan inte jobba. Nej, precis. Men du ska tillbaka till just det här jobbet. Och om du inte spyr på jobbet så är det en vettig idé att träffa folket som är där.
Man kan undan säga 2-3 veckor först tycker jag när man inte går tillbaka. Men sen, om det blir långa sjukskrivningar ska man absolut gå dit och träffa dem.
Och det är väl det vi tänker lite grann nu. För att någonstans blir du, blir du sjukskriven för utmattning eller psykisk ohälsa idag.
Mm.
Då är det ganska många veckor ganska snabbt.
Mm.
Det är en sak där sjukvården har förstått grejer. Nu är det inte 2-14 dagar längre. Utan får du utmattning så är det en månad, pang. Så. Sedan får man också se det individuellt såklart. Gå tillbaka till ett jobb som har gjort dig utmattad och hälsa på kanske inte är smartaste lösningar. Det finns ju såklart avsteg ifrån detta här. Va? Vi sa en grej som är väldigt intressant och som jag tänker att vi ska ha som den sista kom ihåg grejen. När man blir uppgiven av att misslyckas med försök så är det väldigt nära att man slutar försöka. Då blir man passiv. Och då är man ett steg närmare depressionen och utmattningen. Och det är just uppgivenheten, det är ju menat, det är ju en reflex liksom. Det ska vara så. Problemet är att det blir för mycket liksom.
Mm.
Vi pratar också om att när man hittar saker som gör dig trött i huvudet så ökar det risken för depression. Speciellt om man inte har saker som gör dig pigg i huvudet.
Absolut.
Så jing och jang liksom, vågen där. Och är det väldigt mycket som gör dig trött i huvudet men väldigt lite som gör dig pigg. Då har vi en situation vi behöver lösa.
Mm.
För den är inte bara bra. Utsikterna där är inte alls lika fina som om det hade haft mer som ger dig gott. Liksom.
Mm.
Kopplar vi det till vår tidigare avsnitt nummer 15, mental återhämtning.
Mm.
Att det inte bara är sömn. Liksom, utan du måste ha roliga saker som ger dig energi.
Absolut. Sen vill jag tillägga också att en liten grej med sömnen också. Det är ju att ibland så behöver jag med mina sömnproblemsklienter titta mer på hur hela livet ser ut.
Ja.
Och konstatera att de behöver trivas bättre med livet. Och det är det som gör att de inte sover.
Ja.
Och det är samma lösning då.
Ja. Så att allting går ihop liksom. Det är lite svårt när det är så här avancerat och komplext att hålla isär det helt och hållet. Det är därför det är avsnittet är lite böljande fram och tillbaks.
Mm.
Vi har ändå riktning som vi försöker gå, men det är fan inte lätt alltså. Det är så komplext.
Ja, det är ju, det beror på.
Det beror på.
Mycket.
Allting beror på.
Ja.
Ja. Men vi ska göra så här att kalordus.se kan du stanna och gå in på. Och fylla ett formulär. Komma i kontakt med oss.
Mm.
Så hör vi av oss. Kan boka konsultation så kollar vi läget. Vi jobbar ju med stress och smärtrehab.
Mm.
Sådär va. Thomas kommer från kbtstruktur.se.
Mm.
Ni är ju privata precis som vi. Specialister på KBT. Ja. Det är allt vad det innebär.
Allehanda psykisk ohälsa kan man säga. Ja. Gå in på hemsidan så kan ni läsa mer om hur vi jobbar.
Absolut. Det är dit vi går. Både privat och professionellt. Det är också ni som utbildar oss. Så att vi är väldigt bekväma med den rekommendationen kan jag säga. Det hade vi aldrig gjort annars.
Det tackar vi för.
Ja visst vet du. Men ja, dagens avsnitt om depression.
Amen.
Det är otroligt tidigt skrapat på ytan.
Ja.
Det är knappt att vi har börjat skrapa alls, utan det är mer en klappning på ytan.
Ja.
På en diamant.
Jag har identifierat att det finns en yta.
Ja.
Typ så.
Ni får starta en ny podden om depression.
Ja.
Kör 24 avsnitt.
Ja. Pang, en sittning. Ja. Men då säger vi så, ifrån Sävedalen i Göteborg, säger Björn.
Anders.
Thomas.
Så säger vi hej! Hej.
Thank you.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.